Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör den också för att ta reda på hur kan man leva i den här världen och må bra helt enkelt. Och hur kan man prestera och må bra? Är du intresserad att få mina gästers bästa tips till din mailkorg så signa upp på Prestationspoddens nyhetsbrev på carolinenorbeli.com. Hoppas att det är bra med er. Själv så är det bra. Jag hoppas att juni kommer bli lugnare nu eftersom vi inte kan gå på alla avslutningar och inte träffas på samma sätt. Det kan ju finnas en chans att vi i alla fall får en lite mindre hetsigt, för jag vet att folk har jättestressigt oftast i juni, och då kan man ju ta fördelar av pandemin. Och apropå pandemin så har jag just blivit vaccinerad. Känns otroligt stort. Det var faktiskt jättestort. Jag kände mig helt rörd när jag var där. Alltså jag var i Rinkeby och det var så gulligt. Det bara ösregnade. Jag hade inte någon regnjacka eller någonting. Men det var någon kille som lånade ut ett paraply till mig, och jag bara kände så här att vi alla var där och hade haft samma kämpande och samma sorg, eller vad man ska säga, och det var en fin stämning. Och jag hoppas att jag vet inte när jag kommer, jag kommer få min andra spruta snart, men det känns ju hoppfullt, även om man vet att pandemier kanske är något som vi kommer få stå ut med i framtiden. Jag är i Deja nu och hälsar på min pappa. Min farbror är här, min bror är här, min faster är här, och jag är här med mina två barn. Och om ni hör, jag känner mig lite utpumpad just nu för att jag har varit här i några dagar och jag får ju inte så där jättemycket hjälp av min släkt. Inte för att de är ju ganska självgående, men det är ändå så där att vara ensam med barnen hela tiden. Man får inte en enda lite stund för en själv. Eller det får jag. Jag springer ner på morgonen, ner till vattnet. Jag bor uppe i bergen, springer ner, kasta mig i havet, och det är kristallklart vatten och jag simmar ut där. Det är helt magiskt. På så sätt får jag ju en stund för mig själv, men sen är det liksom frågor och mycket pladder, och så ska man se till att de är vänner och att alla håller sig på gott humör. Ni vet hur det är att resa med barn. Men annars så är det ju en plats som jag känner mig så hemma på. Jag älskar den här platsen mer än någonting annat. Och när jag är där i havet och simmar ut så är jag så tacksam. Då kan jag verkligen känna att tacksamheten bara väller över mig. Det är helt otroligt. Jag kan knappt tro att det är sant att jag får vara här. Ja. Jag känner mig väldigt osvensk, så här känner jag mig mer hemma. Även där jag tog spruta i Rinkeby, där jag tog den, känner jag mig mer hemma än i Bromma. Jag måste ha liksom, om det är så att det finns flera liv, så har jag nog inte levt i Sverige. Många taxichaufförer så tror ju också att jag är utländsk. Jag ser ju inte så svensk ut heller. Ja, så jag vill inte åka hem. Jag vill vara kvar här. Och ja, det har varit underbart. Jag sitter och coachar härifrån. Och det är ju så otroligt att känna att jag kan jobba härifrån. Det är fantastiskt. Jag har ju yoga-retreats här. Med yoga på morgonen och vandring på eftermiddagarna. Och nästa retreat är i september. Men den är full. Och är du intresserad ändå av att åka med, så kommer jag ha en nästa maj. Så ni kan ändå lämna en intresseanmälan, så hör jag av mig. För att jag tror att de här retreatsen kommer fyllas på ganska snabbt. Och då kan jag väl passa på och också säga då att min coaching är öppen. Att jag tar emot nya kunder, och vill du skapa någon form av förändring, som att kanske byta jobb, byta karriär eller komma närmare dig själv, bli av med rädslor, jobba med liksom saker som stoppar dig, hinder, skuggsidor. Ja. Då är du varmt välkommen och hör av dig till mig. Och första mötet med mig är ju gratis, så det är ju bra. Då kan du ta reda på om jag passar eller inte. Så signa upp på carolinenorbeli.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I det här avsnittet så har jag intervjuat 2 personer och det var ju lite utmanande. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag hade bara en mick också, men jag hoppas att det här blir jättebra. Och jag har träffat Susanne Sussi Engren och Marie Elmfeldt Örskog. De har tillsammans skrivit en bok, Vila i dig själv. Och de skriver och har kunskap om compassion. Och det är jag väldigt intresserad av. Och jag träffade dem på Yogamanna i Stockholm. Och det var ett otroligt härligt möte. Så lyssna till Maria och Sussi. Hej och välkomna till prestationspodden, Maria och Susanne.
Tack så mycket.
Hej.
För att de som lyssnar ska få en bild av er. Om vi börjar med dig, Sussi. Vad jobbar du med, för att säga?
Ja, jag har ju 2 ben. Så den ena halvan av mig jobbar deltid med ekonomi. Och den andra halvan är jag liksom yogalärare.
Har det alltid sett ut så?
Nej, det har det inte gjort. Utan det är de senaste 7-8 åren som det har varit på det viset. Jag förändrade min arbetssituation rejält för cirka 10 år sedan.
Vad var det som gjorde att du gjorde det?
Vi har en son som nu snart fyller 12 år som föddes med en allvarlig hjärtsjukdom. Och när han var 1 år gammal så genomgick han en hjärttransplantation. Och i de här åren som vi befann oss i väldigt mycket stress och oro, så insåg jag att min väg tillbaka inte skulle kunna gå liksom via 9-17 på ett kontor. Utan jag började anpassa vår vardag till vår verklighet. Mm. Så då fick jag ändra om lite i arbets... ska jag säga... planeringen.
Skapa rum för det som var.
Ja, och också det här att det är så enkelt nu, 2021, men då var det inte så. Att jag kände mig arbetsförmögen, men jag kunde inte leverera på de klockslag som då min arbetsgivare önskade av mig. Så det vart liksom en krock där. Herregud, det är inte det att jag inte kan jobba, utan jag behöver bara göra det i ett flöde som fungerar bättre med vår familjesituation. Så fick jag förändra om det. Och det gjorde även min man. Så det... ja.
Men vad förde dig till yogan då?
Mm. Yogan träffade jag egentligen för 20 år sedan. Första gången. Och det har levt med mig sedan dess. Jag har yogat väldigt mycket i olika former. Och sen i samband med det här traumat då, när jag liksom skulle ta mig ur den situationen av liksom nedbrytning som jag befann mig i, så tänkte jag, jag behöver ett verktyg som är långsiktigt, någonting som jag kan lite grann hålla mig i även på sikt. För det är oroligt överhuvudtaget att vara förälder, tänker jag. Men att vara förälder till ett barn i den här situationen är ännu mer oroligt.
Ja.
Och jag behövde liksom mer kunskap kring det. Hur jag skulle kunna stärka mig. Och då blev det en yogalärarutbildning. Inte för att jag var så sugen på att börja undervisa yoga. Det var inte det som var ingången, utan mer verktyg till mig. Man får ett bra koncentrat av många olika metoder, tänker jag.
Hjälpte det dig med din oro då, eller?
Ja, alltså, det är såklart att det gjorde. Men det hjälpte mig framförallt att möta alla de känslor som fanns inom mig. Det hjälpte mig att möta liksom mig själv på ett värmande sätt också. Att inte vara så hård, att nu ska vi liksom bara gå vidare. För det var det jag kunde och kände till innan. Att rusa på. Nu vill jag normalisera mitt liv. Men jag behövde liksom stanna upp och vara i alla de känslor som fanns och finns alltid. Men mycket då. Så det var väl främst det. Och att, tror jag, hamna i en miljö där man pratar lite mer om det här och sätter begrepp och skapar förståelse om vad är det som händer i kroppen.
Mm.
Är det som händer? Och med den förståelsen och kunskapen så kan man också lugna sig lite grann.
Verkligen. Och idag då har du en del yogaretreat, vad jag förstått.
Jag brukar hålla ett per år. Mm. När vi reser iväg. Jag och en kollega har haft det som tradition. I år arrangerade jag det själv. Så vi var iväg faktiskt förra veckan. Maria var även med där. Mm.
Ja, jag får ju höra från flera olika håll hur fantastiskt det är. Men det var fullt när jag frågade.
Ja, coronafullt.
Just det.
Får man säga så? Ja, men ja. Det var anpassat antal då. Mm. En mindre grupp och vi hade det ju jättefint.
Mm.
Händer ju någonting i de där miljöerna.
Och Maria, hur ser din tillvaro ut och vem är du?
Ja, jag är psykolog och yogalärare.
Mm.
Och kombinerar ihop dem allt mer. Att jag verkligen drivs av hur de förstärker varandra på olika sätt. De här två delarna. Men sen är jag förstås människa. Mamma i första hand.
Mm, jag förstår. Mm. Ja, men vad spännande. Det måste ju vara ett otroligt fint komplement. Att vara psykolog som är där vi kanske jobbar mer med hjärnan. Eller vad man ska
verkligen
säga. Och kommer ner i kroppen på det sättet. Mm. Det måste vara fantastiskt för dina klienter.
Nej, men det är verkligen någonting som har vuxit fram genom åren. Mm. Att i många, många år så tycker jag att jag jobbade mer liksom utifrån teori och förståelse och liksom modeller och strategier och så här. Men framförallt egentligen när jag kom i kontakt med yogan, att jag liksom har, alltså genom egen erfarenhet, upplevelse, känt hur otroligt viktigt det är att få ner det i kroppen. Att hitta de här strategierna som gör att vi verkligen liksom använder våra känslomässiga upplevelser, våra förnimmelser, vårt andetag, allt det här.
Mm.
Och inte bara förstår rent intellektuellt.
Hur möttes ni då?
Jo, men vi möttes första dagen på yogalärarutbildningen. Eller egentligen innan yogalärarutbildningen så träffades Susie och jag. Vi var på en sån här introföreläsning. Och den första som jag pratade med var Susie. Så det är fantastiskt.
Var det yoga yama eller? Ja, det låter så.
Ja, det var på yoga yama. Mm. Mm. För typ, 8-9 år sedan vid det här laget. Så vi fann varandra direkt.
Och nu har ni skrivit en bok ihop. Mm. Berätta.
Ja, nej, men det är ju en bok som, där vi försöker förena enkel compassion-fokuserad psykologi. Alltså förståelsen för vad som händer i kroppen och vikten av balans och återhämtning och självomhändertagande. Och där vi använder olika typer av konkreta strategier. Både andningsövningar, olika compassionövningar. Och inte minst restorative yoga, alltså återhämtande yoga. Som ju är det som både jag och Susie undervisar framförallt i.
Den är ju otroligt fin och vi ska gå in på den mer med mycket konkreta tips som jag redan har fått användning för.
Härligt.
Både privat och i min egen coaching. Ja, men fina små övningar helt enkelt. Jag är så spänd på det här, för vi har inte pratat så mycket i podden om compassion. Du berättade ju lite där, men vad är ditt första, Maria, ditt första möte med compassion?
Ja, du, alltså, jag skulle säga via yogan. Alltså när jag då började få in yogan mer i mitt liv, alltså det är ju verkligen... Alltså yoga är ju på något sätt compassion in real. Alltså när vi verkligen liksom med hjälp utav yogan hittar in i det här. Alltså i oss själva, i vårt eget självomhändertagande. Men när vi också får en paus att stanna upp och hitta vår egen grundning eller vår egen stabilitet. Vår egen förmåga att möta oss själva. Och det finns så mycket som förenar, alltså compassion och yogisk filosofi och yogiskt utövande, det går ju in i vartannat eftersom det baseras på samma filosofiska tradition egentligen, kan vi säga.
Ja. Men för de som inte vet, vad är compassion?
Ja, det finns ju, alltså på svenska, det finns ju inget riktigt bra svenskt ord. Alltså ibland så använder vi medkänsla. Men medkänsla, alltså compassion är så mycket mer än bara det här värma, vänliga, medkännande. Det handlar också mycket om det här med att, det är ett förhållningssätt till livet skulle jag vilja säga. Ett förhållningssätt till livet som handlar mer om att hitta vår egen styrka, vår egen vishet, vår egen klokhet, vår egen medkänsla med intention att göra det som är hjälpsamt för att ta hand om oss själva eller vår omgivning och vår omgivning.
Mm.
Att det riktas åt så många olika håll, både in mot oss själva men också utåt.
Jag lägger till ett ord där. Ja. Men när Maria pratar, så det som också slår mig när jag läser om det här, och Maria har berättat väldigt mycket för mig, det är ju mod.
Mm.
Att vi kräver, eller vi behöver mycket mod för att kunna möta oss på det här sättet.
Ja.
Det är inte bara det mjuka, fluffiga, utan det är en annan energi i det också.
En annan dimension, där modet, styrkan, att våga möta det som är svårt. Att våga möta våra egna känslor, våra egna upplevelser, att inte hela tiden vara på väg.
Precis.
Viktigt.
Ja, men jag tycker en bra stund för att liksom, eller när man har misslyckats med något och man får sån här skamsköljning, för det tror jag vi alla får här, speciellt i Norden, i alla fall Sverige, när man har kanske missat något eller glömt svara på något mejl, alltså det räcker ju för att man ska få den här inre kritiken som säger såhär, men gud, varför gör du så här? Att då istället ge sig själv värme på det sättet som man skulle kunna ge någon annan värme. Alltså det är så läkande. Verkligen. Istället för att stå i den där ilskan eller vad man ska säga.
Mm. Ja. Jo, men precis det du beskriver, att som ett första steg bli medveten om hur de flesta av oss, eller många av oss, verkligen hamnar så mycket i självkritik och liksom prestation och dömande. Alltså både utifrån att vi har gjort någonting liksom, alltså mera prestationsbaserat, eller liksom, ja, någonting där vi upplever att andra värderar oss, eller att vi liksom hamnar i konflikt med någon och beter oss på ett sätt som vi kanske inte är så himla stolta över. Att istället för att hamna i den här självkritiken som definitivt inte gör saker och ting bättre, leta efter det här subtila skiftet som du beskriver, att när vi kan komma åt det, att liksom möta oss själva med lite värme och vänlighet, att våga stanna upp i det, så kan det bli en stor förändring.
Precis. Precis. Ja, nej, men det kanske låter banalt, men det är väldigt kraftfullt.
Verkligen.
Och om man då också tänker att det är ju lätt lättare att ge värme till någon annan än till sig själv. Det här att byta plats.
Absolut.
Det är väldigt svårt. Vi har inte fått lära oss. Det är så konstigt att vi inte har fått lära oss att ge värme till oss själva.
Mm. Maria och jag har pratat jättemycket om det just under det här själva projektet tillsammans när vi skrev boken. Hur kan det komma sig att vi inte får mer undervisning om det här? Alltså från barnsben i skolan eller i andra miljöer också. För det löser upp väldigt mycket knutar. Och också när jag kan möta dig med den medkänslan i en svår situation, så blir ju också vår kommunikation och vår relation så mycket enklare. Det är som liksom nästan ett universalmedel mot konflikt på något sätt. Men ändå så är det så svårt. Och vi har fått öva så lite. Jag tror att det är väldigt mycket det handlar om. För hade vi fått öva och vara i det på samma sätt som vi är i ABC 1-2-3 miljön i skolan, så skulle det komma mer naturligt, tror jag. Skulle inte vara det här stora steget, eller?
Nej, men det tror jag också, att det handlar väldigt mycket om att tillåta, att träna. Men som vi också pratar mycket om, att det här som kanske är ett, det är min egen upplevelse och också med många som jag pratar med och träffar, att det allra svåraste kanske är liksom det här att visa sig själv sårbar, att liksom berätta när man har det jobbigt, att be om hjälp, för det är ju liksom en förutsättning för att kunna ta emot compassion från andra. Annars är det ingen som förstår hur du eller jag eller du egentligen har det, om vi inte pratar om det, om vi inte vågar öppna upp den här, som du sa, skamfiltern eller rädslan liksom för vad andra ska tänka och tro om oss. Och det är ju verkligen ofta liksom när vi börjar våga närma oss det, vi börjar våga liksom visa oss sårbara, berätta hur vi faktiskt mår, det är då vi också kan ta emot compassion.
Verkligen.
Och det kan kännas väldigt läskigt.
Ja, för först ska man ta reda på hur man mår. Mm. Det är inte bara det steget, är ju ganska långt ifrån sin vardag. Alltså, från mångas vardag. Mm. Alltså att man är i någonting. Det finns en anledning varför vi mattar ut oss. Därför vi har gått så långt ifrån att känna liksom hur vi mår. Kunna säga, jag mår inte bra, jag mår dåligt. Eller hur mår jag? Alltså att man inte är i kontakt med det. Mm. Så först antar jag att man måste lära sig det. Och det är otroligt att vi är så långt ifrån det, och att inte skolorna tar upp det här till exempel. Mm. För alla familjer kanske inte har den förmågan. Eller hur? Mm. Då är det fint att er bok finns bland annat.
Ja, nej, men det har verkligen varit ett otroligt spännande och kul projekt.
Mm.
Givande för oss bägge två. Vi har lärt oss otroligt mycket tillsammans.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Någonting som jag tyckte var väldigt, ja, men jag är inne på det här nu, men ni beskriver det så här, att möta er kritiker med vänlighet. Alltså de orden. Berätta, hur kan jag göra det? Det fanns en övning, va, för det?
Jo, det finns en liten övning där vi, när vi introducerar det här med självkritiken. Mm. Och på samma sätt som du sa förut, att det första steget är att ens bli medveten om att vi har en självkritiker. Det har ju inte alla.
Nej.
Nej. Men många av oss kämpar ju med den. Mm. Och det första steget är ju just det här att liksom stanna upp och observera. Vad är det jag säger till mig själv egentligen för någonting? Det som är övningen, att vad säger jag till mig själv? Vilka ord använder jag? Vilket tonläge har jag? Det är ofta inte speciellt trevligt. Ofta väldigt hårt, kallt, högljutt. Och hur känns det? När jag faktiskt liksom stannar upp och känner efter, hur känner jag mig? Hur mår jag när jag hör den här inre rösten? Och det där är väldigt mycket ett observerande. Nyfikenhet, också hitta det här modet, styrkan att stanna upp, att liksom faktiskt tillåta sig själv att göra det. Mm. Och att när vi börjar komma i kontakt med den här självkritiken, att också tänka kring hur, ja, ett bra förhållningssätt eller tips tycker jag, det är att tänka, hur skulle jag sagt till en kompis som berättade det här för mig? Vad skulle jag säga då? Om du berättade att du hade samma hårda ord som jag upplever. Vad skulle jag säga till dig? Och att hitta mer den här mjukheten, det här lilla skiftet. Att möta självkritiken med.
Mm.
Att det är okej.
Många kanske i sina stressiga liv har undgått självkritiken eller motat. Men nu under pandemin så känns det ju som att vi har fått mer tid att vara med oss själva. Men också kan jag tänka mig att det är många som möter sin inre kritiker. Alltså för att det finns tid och det finns tystnad. Vad tror du om det?
Jo, men jag tror att det är precis som du säger. Att det är kanske inte förrän det händer någonting i livet när vi möter en sorg eller en stor konflikt eller här oro i form av en pandemi som vi börjar reflektera över de här sakerna på ett djupare plan. Så har det verkligen varit för mig. Som sagt, som vi inledde här med och pratade om liksom ett trauma och jag inte visste, jag hade inte kunskapen och förmågan att ta hand om mig själv. Jag hade inte heller varit i en sån situation innan. Kanske därför jag inte heller har funderat, reflekterat överhuvudtaget. Och nu, eller när man hamnar i den situationen, det är ju då det händer något. Det är då vi börjar fundera, hur gör jag nu? Eller hur?
Absolut. Det är just det här liksom när vi hamnar i en situation, alltså om vi kopplar det till det vi kommer att prata om, med hotsystemet, när hotsystemet aktiveras och det är mycket liksom starka känslor, rädsla till exempel, som jag tänker har varit en del av det som många har liksom, som många har fått väldigt nära in på och som triggar igång mycket oro och sådär. Det är då vi liksom behöver på olika sätt förhålla oss till det. Och det ser ju väldigt olika ut. Vissa har nog stannat upp och liksom reflekterat och kanske då också fått tid att mer observera den här självkritiken, bli medveten om den, och andra har inte gjort det. Det ser otroligt olika ut hur vi förhåller oss.
Verkligen. Det är två olika spår ungefär. Mm. Ni skriver en del i boken om de olika nervsystemen och jag tror att de som har lyssnat på mig, eller på mig, men på podden och intresserad, har nog hört talas om det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska. Men ni skriver om det eteriska.
Ja, enteriska, precis.
Enteriska.
Alltså vi presenterar egentligen det autonoma nervsystemet som då är i tre delar. De två du nämner och den tredje enteriska som då är även kallat bukhjärnan.
Mm.
Det här med magkänsla kopplar jag mycket till det. Och vi beskriver då kopplingen från hjärnan. Mm. Direkta kopplingen via den så kallade vagusnerven då.
Mm.
Som fysiskt rör sig eller befinner sig i kroppen via de inre organen ner i buken. Och det är ju spännande. Och man, jag tror också, jag upplever i de yogasammanhang jag är i, att här pratar man mycket om vagusnerven, kopplingen till att aktivera den så kommer vi in i lugn och ro.
Hur aktiverar man den?
Till exempel via körsång eller via ett lugnande andetag. Så att vi förlänger utandningen, suckar ut, gurgla. Gjorde jag när jag var liten när jag borstade tänderna, gurglade.
Gjorde jag också.
Ja, och sen har jag slutat med det på vägen. Jag vet inte varför. Det är en sån grej som aktiverar vagusnerven. Så det finns ju en hel del.
Kallbad.
Och även de här övningarna som vi använder med att stretcha ögonmuskulaturen och halsmuskulaturen. För vagusnerven är ju, som Susie sa, en nerv som går liksom inom olika organ, kroppens längsta nerv faktiskt, och som fästrar upp hjärnan och liksom går via ögonmuskulaturen och liksom ner längs halsen och sådär. Så att vi introducerar ju också, eller pratar om en övning som vi brukar kalla för vagabonden, som är en just sån övning där vi stretchar ögonmuskulaturen, kommer åt, stretchar vagusnerven, stärker vagusnerven, som också är liksom en ingång in till det parasympatiska nervsystemet.
Mm.
Vad du beskrev.
Mm. Spännande. Mm. Vad har ni för ritualer själva? Eller jag känner ju att det är en bok som är fylld av lite olika ritualer, kan man säga. Vad gör du för ritualer, Susie, för att må bra?
Ja, jag har många. Jag är väldigt morgonpigg. Så jag vaknar alltid före resten av min familj.
Åh, det är bara gratulera.
Ja, men det betyder också att jag är väldigt kvällstrött.
Ja.
Det hänger liksom ihop.
Mm.
Så jag lägger mig först och jag vaknar, kliver upp först i min familj. Och det ger mig liksom ett litet spann där på en halvtimme. När jag kan starta dagen i tystnad. Vinterhalvåret, då är det så där enkelt liksom, man tänder något ljus, kanske gillar rökelser och bara så här zoomar in morgonen en stund. Nu när det är ljust och vi har det här, då är det gärna att öppna fönstret, bara höra fågelkvittrarna, ta in naturen utanför, men liksom stilla, tyst, utan att börja bläddra i telefon eller sätta på en podd eller någonting sånt, utan ja, jag vet, så fräckt. Men alltså, och det är verkligen en ritual för mig,
ja, jag
som jag
förstår.
Mår väldigt bra av. Och sen har jag ju då lyckan att också ha en fyrbent hårig lurtus hemma, en hund som ju startar den här dagen med mig, för han blir ju väldigt
glad
när man kliver upp. Så, alltså det är en typisk ritual för mig. Jag har många fler.
Ja, jag är ju definitivt inte morgonpigg.
Nej.
Men har också efterhand märkt att jag verkligen behöver den här lilla tysta egna tiden på dagen att starta dagen med. Så att jag börjar också varje dag med mjuka upp kroppen lite grann, väldigt enkla, mjuka, stretchande rörelser, absolut inget komplicerat. Och sen sätter jag mig på min lilla kudde som jag har, liksom, jag har en yogamatta, en sån här ullmatta, en mjuk matta och kuddar som ligger alldeles utanför sovrummet, så jag behöver inte ta mig så långt. Och sen när jag har väckt upp kroppen lite grann så sätter jag mig där, och sen så gör jag alltid någon form utav ja, grunda mig, någon form av tacksamhetsövning, eller sätta någon intention för dagen. Alltså lite grann så där, vet jag att jag ska göra något speciellt, som idag till exempel när jag ska träffa dig. Liksom fundera lite grann över vad är viktigt för mig, vad är det jag vill, liksom, vem vill jag vara? Och hur kan jag förbereda mig så att jag hamnar mer i den liksom delen utav mig själv, istället för att gå in i prestation som jag väldigt lätt gör. Att komma i kontakt med det. Och det är inte någon lång stund. Alltså det kanske är 10 minuter.
Mm. Men jag får till det. Men ändå bra jobbat.
Ja, det är otroligt viktigt för mig.
Ja, men jag menar också att när man inte är en morgonmänniska,
ja,
så är det faktiskt också en prestation, eller vad man ska säga, att få till det där, tycker jag. Men det är också viktigt. Och jag tror också att det har att göra med att vårt kortisolpåslag är ganska högt när man stiger upp. Och om man då gör era ritualer, eller den ritual nu som passar en själv, så kommer man ju ner. Jag känner väldigt stor skillnad själv, för att ja, jag besitter ett ganska starkt driv. Mm. Och liksom om jag flödar med det här drivet som jag har när jag vaknar, då blir det en stressig dag.
Definitivt. Man sätter lite grann så här,
intentionen
eller liksom grundningen för dagen,
ja,
som man kan ta med sig. När man får lite grann den här liksom subtila upplevelsen utav att landa i sig själv, så är det lättare att plocka fram det senare på dagen också. För mig är det så.
När jag växte upp så spenderade jag ganska mycket tid med min gamla farmor. Och hon hade alltid, när hon serverade frukost, så var det liksom, det skulle vara gröt och apelsinjuice. Och till det serverades det alltid ett litet vitaminpiller som hette en om dagen. Och det var liksom, den här måste du ta. Du måste få alla vitaminer i dig. Och det där har jag liksom tagit med mig, men gjort om det där lilla pillret. Så mitt mantra är en om dagen. Och eftersom jag har ganska varierande arbetsdagar. Ena dagen är det kanske introvert, sitta liksom väldigt mycket med siffror och metodiskt göra någonting. Och en annan dag är det undervisande, yogalärande, möta människor, möta och vara i rörelse. Då betyder den där en om dagen, apropå ritualer då, att det varierar. Vad är mitt behov för dagen? Och det där är en sån sak som jag tror är ganska viktigt. För att vi vill ofta ha en quick fix. Vi vill ha ett svar på vad är det. Okej, det här med yoga, det funkar. Det kör vi. Det är bra, bra, bra. Så går man all in kanske. Eller löpningen. Vi ska vara i rörelse, säger Anders Hansen. Men vad är det jag behöver och vad är mitt behov för dagen? Mm. Det är ju en sån här nyckelgrej att hitta. Ja. För det finns ju inte ett svar på.
Nej, det finns inte.
Så
det.
Mina ritualer, tänker jag då, den här en om dagen, varierar också väldigt mycket. Men jag har ett stort behov, till exempel då, av återhämtning. Och när jag säger återhämtning i den här kontexten nu, då är det att jag behöver ha tyst och vara stilla. För jag är också väldigt mycket i driv och jag har inte den kapaciteten, det bränner ut mig liksom. Så då att liksom ligga i en mjuk yogaposition en kvart, det kan göra underverk. Men andra dagar, om jag har varit i tystnaden och stillheten med siffrorna, då måste jag ut, då behöver jag röster, jag behöver röra mig. Så det är det också, att hitta sitt en om dagen. Vad är ritualen?
Alla letar också efter något. Jag kan bli ganska trött på det där med att folk, eller vi gör, inklusive mig själv då, att vi letar efter en manual, och så är det någon människa som alla tycker säger, ja, nu säger den här personen att, och nu ska jag följa den här, som att det finns en guru och det finns ett recept och det finns en manual, fast egentligen så finns det inte det, utan att vi, precis som du då så klokt säger. Alltså, och det är väldigt skönt att höra. Och ja, vi behöver väl det, för att vi är så bräckliga antagligen att följa Anders Hansen. Här var det 10 000 steg. Nu så. Nu har jag varit duktig. Hur många är det inte som tittar på sin telefon idag, så har vi sett till att den har gått 10 000. Och har man gått 9,5 så känner man sig inte riktigt bra. Alltså,
ja, men det är verkligen, det är så himla klokt,
ja,
som ni båda beskriver. Alltså det här med att vi har en tendens att bli väldigt regelstyrda.
Ja.
Att det ska vara på ett visst sätt, och då blir det liksom en prestation i sig. Och det har vi också pratat mycket om, Susi. Att just sådana här, till exempel yoga eller träning eller vad det nu månde vara för någonting, som i grunden är ju väldigt bra aktiviteter. Men det finns också en tendens att det blir liksom någon prestation i det där. Det blir liksom regelstyrt, det är någonting som ska göras. Och då motverkar det hela funktionen.
Mm.
Så det är verkligen det här att liksom vi behöver lyssna in. Var befinner jag mig idag? Vad behöver jag idag? Vad är självomhändertagande för mig idag?
Mm.
I den period som jag befinner mig just nu eller den dag jag har framför mig. Så otroligt centralt är det.
Mm.
Behöver vi påminnas om
verkligen.
Hela tiden.
Ja, men jag tror jag är bara lite in... Eller att ritualer överhuvudtaget, alltså man ska inte bara ta dem då, utan ritualer är väldigt bra för att ha i livet. Alltså jag tänker att vi har kommit bort från ritualer som vi hade förr i tiden. Nu vet jag inte hur... Nej, men från allt möjligt att gå till kyrkan var en sak. Och i andra länder så känns det som att man... byggde upp det med ritualet. Att vi mår bra av att ha lite små saker att göra. Som blir lite pampering. Omhändertagande liksom.
Ja.
Men apropå ritualer. I er bok förresten. Så har ni ju lite olika yogapositioner. Kan ni inte nämna några som kan vara bra om man lever i hög stress. Som jag tänker att de som lyssnar, de lever nog i hög stress.
Alltså, den yoga som vi tar fasta på eller som vi använder oss av i boken, det är ju restorative yoga, återhämtande yoga. Så alla de positionerna, det är ju verkligen positioner där vi hjälper till med olika typer av... filtar eller värme eller liksom att bygga upp kroppen så att vi kan slappna av och få återhämtning. Och det finns ju några sådana här super liksom lätta positioner som vi använder oss utav mycket. Vilken skulle du välja, Susie?
Jag skulle nog välja den som vi då i boken kallar för gudinnepositionen. Så att man bygger upp lite stöd som överkroppen kan vila emot, kuddar. Och sen sträcka ut benen över någon kudde framför sig. Det ska vara bekvämt. Det är ju det som är lite liksom grundidén. För om vi ligger obekvämt så kommer vi inte att slappna av. Och bara det är ett första möte med att öva sig, att bädda så att man själv ligger bekvämt. Det är så kraftfullt för att du lär känna dig själv på det sättet också. Det är inte att du säger, lägg sig, gör så. Och så, oj, oj, gör jag rätt nu? Gör jag rätt nu? Det är ingen som ser. Man blundar, man ligger själv. Öva sig på det.
Precis, just det. Det har vi inte gått in på. Restorative, det är ju det boken är uppbyggd på. De olika positionerna. Och berätta, vad är restorative som... För de som inte visste det.
Ja, men precis. Det är exakt som Maria säger. Fokus är återhämtning. Mm. Alltså vi är helt stilla.
Man ligger ner.
Ja, man ligger ner. Man tar hjälp av kuddar, filtar. Det man har för att liksom göra det lite fluffigt runt omkring en. För att kunna stanna en längre stund. För om man säger att yoga är... rörelseyoga, om man står på en matta och gör till exempel hunden, det är inte så det här ser ut, utan du är nere på mattan och du är där 15-20 minuter.
Ja,
varje
det är helt
position.
Underbart.
Ja, och det är heller inte att koppla samman med det som kallas för yin-yoga, för den är ju också väldigt stillsam. Men där är man ute för att liksom lite grann känna, stretcha, lite trigga någon gräns av något slag. Här är det inte så, utan vi kopplar bort allt görande, precis allt görande, bara för att kunna ligga bekvämt.
Det är lite som att ligga i mammas famn som liten om man hade en bra
mamma.
Ja, men
mamma. Den tycker jag är jättefin.
Ja,
ja, verkligen. Det når man den känslan och den då var trygg, så är ju det fint.
Jättefint.
Ja. Men det är också, det är starten på en introspektion. Det är starten på att möta just sig själv och sina egna behov. Mm. För att all annan yttre stimuli plockas bort. Många restorative klasser är helt tysta. En del kanske med lite låg musik i bakgrunden. Det är utan egentligen några som helst instruktioner. Och det kan vara jätteobehagligt att möta den där tystnaden. Därför att man blir varse vad sjutton det som pågår i sina tankar. Och det kanske man i vanliga fall skjuter undan med att göra mycket saker. Så när vi då möter den här tystnaden så det kan hända olika saker.
Ja, det är så coolt möte faktiskt för den som inte har varit med så många gånger.
Mm.
Ja.
Och där är det ju som så att för väldigt många så blir det blir jättesvårt. Och det kanske är som så att man behöver göra det lite successivt för att stanna 20 minuter i tystnad. Det kan trigga väldigt mycket tankar, kan trigga väldigt mycket känslor, en liksom upplevelse av rastlöshet, att det går inte att ligga still. Man måste liksom komma igång i någon slags görande eller distraktion. Och det kan vara lättare kanske då att utmana sig själv om man liksom går på en klass på någon lärare som ändå finns med och liksom stöttar upp och ser och så.
Det är nog bra.
Tror jag kan vara bra. Men känner man att det känns bekvämt och skönt och liksom att man tycker om det, så är det jättebra yogaform att köra hemma själv.
Mm.
Alltså både jag och Susse, vi kör ju en restorative position i princip per dag. Också just för att få den här återhämtningen. Och det är så väldigt enkelt att göra själv.
Jätte. Mm. Men om man nu vill komma i kontakt med en bok, och jag har inte sagt vad den heter, Vila i dig själv. Jag tappar ord ibland så att jag blir tvungen att böja mig fram. Jag läste den ut och in, men så först. Vila i dig själv. Var hittar man den?
Där böcker säljs, tänker jag.
Det är så.
Absolut. Ja. Och sen har ju vi vårt Instagramkonto då, ja. Compassion Yoga Stockholm, där man kan komma i kontakt med oss och även köpa boken om man vill göra det. Direkt.
Och också via olika yogastudios. Så att vi har mer och mer samarbete med olika studios som kommer att sälja vår bok. Men annars är det bara att mejla till oss via vårt Instagramkonto också. Men som sagt,
vad är det då?
Det är Compassion Yoga Stockholm.
Ja.
Mm. Och så är det liksom en mejladress som är kopplad till den.
Ja, Compassion Yoga Stockholm. Mm. Men den är inte bara väldigt bra boken för att jag liksom har läst den och använder mig lite av övningar och så. Det är också jättefina illustrationer. Och i den hittar man ju också övningar. Som häromdagen så låg jag med fötterna upp.
Den är fantastisk.
Längs huvudet för att jag var så uppe i varv och behöver komma ner. Alltså så här, efter jobbet när man har haft för mycket, för många kunder på rak till exempel.
Mm.
Då är fötterna upp mot taket längs väggen.
Mm. Ah, så du bäddar ner.
Det är tur att jag inte yogalär.
Bäddar ner dig skönt med ryggen och överkroppen mot golvet och sen så bena upp mot.
Men även jag då som kan väggen. De här grejerna tycker det är skönt att få någon annan, alltså ni, som säger till mig vad jag ska göra i den här boken. Det är jättehärligt. Mm. Och det är, tack snälla för det. Tack för boken och tack för att ni kom hit med eran klokskap.
Tack Caroline.
Tack jättemycket Caroline.
En riktig bonus är att jag lottar ut ett exemplar av Vila i dig själv. Det du behöver göra är skicka varför du ska ha boken till caroline@prestationspodden.se. Tack för att du lyssnar. Om du vill att podden ska överleva och att den ska spridas till andra, så gå in på iTunes och lämna en recension. Men annars får du ha en underbar vecka och vi hörs nästa torsdag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.